Ja, jag heter Johan Lundgren och jag får tacka för förtroendet att få dela med mig av tankar utifrån Guds ord idag. Har du tänkt på hur mycket ansvar Gud har gett oss för här på jorden? Vår ursprungskallelse som människor, det var att uppfylla jorden, att lägga den under oss och att råda över den. Gud han lämnade över hela det här ansvaret för jorden i människornas händer. Och det är stort, eller hur? Och vi som har en tro på Gud, vi brukar ju bekänna att han är allsmäktig, att han kan göra vad han vill. Vi kan inte göra underverk, men det kan Gud. Vi kan inte bota sjuka, men det kan han. Och vi kan verkligen inte frälsa oss själva, men det kan Gud göra. Det finns en sång som går så här: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Och det är sant, vartenda ord. Men det finns en risk att orden i den här sången vaggar in oss i uppfattningen att vi kan bara luta oss tillbaka, vi kan vara inaktiva och vi bara väntar på att Gud ska göra det han har tänkt att göra. Och det kan skapa passivitet. Men när vi läser Guds ord så ser vi att Gud vill att vi ska vara aktiva också. Jesus han gav oss missionsbefallningen: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och Jesus har sagt att ni är världens ljus och ni är jordens salt. Och det innebär ju att vi gör någonting. Att vi inte sitter passiva och bara väntar på att Gud ska göra hela jobbet. I vår värld så är det nästan så att penningekonomi, det är det som gäller över hela världen. Och det betyder också att mycket av det som kyrkan gör, det beror på tillgången av pengar. Ska man ha en lokal så kostar det pengar. Ska man hjälpa fattiga människor så kostar det pengar. Och ska man ha en verksamhet så krävs det att man använder pengar. Och med andra ord så finns det ett förhållande mellan tillgången på pengar och hur mycket som kan utföras. Håller du med mig? Och naturligtvis gör kyrkan saker som inte kräver pengar. Det finns många kärleksgärningar och medmänskligt handlande som är gratis. Men jag tror att du håller med mig om att vi behöver pengar för att utföra uppdraget som Jesus har gett oss. Och idag så ska vi alltså prata om hur vi kan ge av våra pengar till Guds rike. Vi ska se i Bibeln vad Gud säger om tiondegivande. Och tiondegivande, det betyder att man ger 10% av det man själv tjänar in. Och det betyder då i kyrkliga sammanhang att man ger av de här 10% till kyrkan och dess verksamhet. Våra ägodelar, de kan faktiskt bli en snara för oss. Vi är tacksamma för mycket av det vi har, att vi har hus att bo i, att vi har kläder att ta på oss, att vi har mat att äta. Men det är också så att tillgångar och materiell rikedom, det kan bli någonting som tynger oss, som binder oss och som gör oss svårt att leva i frihet. Och ett som är säkert är att strävan efter rikedom, det är skadligt. Och om ditt fokus i livet är att tjäna pengar, då är du faktiskt illa ute. Paulus han skriver till Timoteus i första Timoteusbrevet 6 och verserna 9-10 att det som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Och i Lukas i kapitel 18 så kan vi läsa om när Jesus möter en man som kom till honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Allt det där har jag hållit sedan jag var ung." När Jesus hörde det sa han till honom: "Ett fattas fortfarande dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: "Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike?" Alltså kan ägodelar vara en välsignelse, men de kan också bli en förbannelse om de får för stort inflytande över vårt liv. Därför kan det innebära en befrielse att ge bort av det man har. Paulus citerar Jesus när han säger: "Det är saligare att ge än att ta." Vi ska nu titta lite på hur tionde användes i Gamla testamentet. Och att offra något till Gud, det görs redan i mänsklighetens barndom innan det fanns pengar. Adam och Evas son Abel offrade djur till Gud. Och det är första gången vi kan se om ett offer. Och det är första gången som tionde nämns, det är när Abraham gav Melkisedek, som var kung i Salem, tionde av allt. När israeliterna kom ut ur slaveriet i Egypten och skulle gå in i det land som Gud hade lovat dem, fick de 12 stammarna, alltså Jakobs 12 söner, de fick landet, löfteslandet, indelat i var sina områden där de skulle bo och där de skulle verka. Men en stam, Levi stam, fick inget eget område. Och Gud säger så här till Aaron som var av Levi stam i fjärde Mosebok 18. I deras land, alltså det land som var uppdelat i de 12 stammarnas områden, ska du inte ha någon arvedel och du ska inte ha någon lott bland dem. Jag ska vara din lott och din arvedel bland Israels barn. Se, jag ger åt Levis barn allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet. Alltså Levis stam, de skulle vara präster och leviter. De skulle tjäna i den gudstjänstlokal som han byggde upp i öknen. Tabernaklet kallades den, och den blev ju sedermera bofast i Jerusalem och kallades då templet. Och leviterna, de var de som skulle hålla på med gudstjänster, de skulle offra till Gud och de skulle se till att kontakten med Gud var klar och öppen och att den fungerade och att Guds närvaro fick råda i Jerusalem och bland folket. Och det skulle de ägna sig åt. Alla stammarna fick alltså var och en sin arvslott i löfteslandet, och det delades upp mellan olika klaner, släkter och familjer så att alla fick varsin del. Däremot fick alltså inte leviterna något eget landområde. De fick särskilda städer att bo i, och dessa städer de fanns inom de övriga stammarnas område. De stammar som var stora, de fick ge fler städer, och de stammar som var lite mindre fick ge lite färre. Och som vi ser så behövde inte prästerna eller leviterna tjäna sitt eget levebröd. Deras försörjning, den ombesörjdes av de övrigas tionden och offer. Deras uppgift var att jobba med offer och tillbedjan inför Gud, och det hade de fullt upp med. De hade inte tid med att odla jorden och föda upp och sköta djur. Om inte folket bar fram tionde och offer, så skulle gudstjänsten i tabernaklet och senare i templet inte kunna fungera. Och det fungerade delvis, kan man säga. Det fanns tider när det inte gjorde det, och under de tiderna så fick Gud tala till och genom sina profeter för att få ordning på det här. Och det står i Malaki kapitel 3 så här: "För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått." Vi ska nu titta lite på vad vi hittar för stöd för tionde i Nya testamentet. Nu kanske någon säger, ja, vi lever ju i det nya förbundet. Tempeltjänsten finns ju inte längre, för det finns ju inget tempel kvar. Så att tionde och sånt, det behövs ju inte. Men jag vill påstå motsatsen. När Jesus, som han ofta gjorde, hamnade i gräl med de skriftlärda och fariseerna, så han skrädde inte orden direkt, utan han var ganska hård och så vidare. Och i Matteus 23 så går han på riktigt ordentligt när han grälar på fariseerna. Och han säger bland annat så här: "Ve er skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men ni försummar det viktigaste i lagen, rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra." Och med de orden så tycker jag det framgår att Jesus inte på något sätt vill avskaffa tiondegivandet, utan han ser att det här är en gudomlig princip som ska hållas fast vid. Och det ska man inte ta lätt på. Paulus, han kommer in på ekonomin för evangeliets tjänare i första Korinterbrevet 9. Och han säger: "Har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru? Vi, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag: du skall inte binda munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår skull blir det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiskt goda? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Men vi har inte utnyttjat denna rättfärdighet eller denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Vet ni inte att det som tjänster i templet äter av det som kommer från templet, och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet." Paulus, han var ju lite speciell. Han tjänade sitt eget levebröd. Han var ju tältmakare och höll på med det för att få en inkomst. Och han var angelägen om att inte ligga någon annan till last ekonomiskt. Och med hans ord så tycker jag det finns fog för uppfattning att vi kan säga att det är som sig bör när vi har avlönade pastorer som betalas av våra gåvor. Tiondet, det ges alltså efter förmåga. Om vi går tillbaka till gamla förbundet, gamla testamentet, så offrade man i tabernaklet och templet i proportion till vilken ekonomi man hade. Till exempel så fanns det brännoffer och då kunde man offra en ungtjur. Hade man inte riktigt råd att offra en ungtjur så kunde man offra ett får eller en get. Men hade man inte riktigt råd med det så kunde man offra en duva. Och när det gällde gemenskapsoffret så kunde man offra en ko eller en tjur. Men hade man inte riktigt så mycket så kunde man offra ett får eller en get. Och när det gällde syndoffer för orenhet som uppkommit genom kontakt med döda djur eller människors orenhet, eller om man är uttalat en ed som man inte hade tänkt över riktigt, då kunde man offra ett hondjur av småboskapen, alltså ett får eller en get. Eller man kunde offra två duvor. Eller om man inte hade råd med det så kunde man offra 3,5 liter med fint mjöl. Så att offren, de var anpassade till hur god ekonomi man hade. Och det var inte storleken på offret eller vilken sorts djur det var som var betydelsefullt. Utan det som betydde något, det var att man offrade efter sin förmåga. Och allt var behagligt inför Gud och det hade samma verkan. När senare Paulus uppmanar korinterna att fortsätta med sin insamling till församlingen i Jerusalem, så säger han i andra Korinterbrevet 8: Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Alltså måste man inte ha mycket att ge. Men alla har något som de kan ge. Det viktiga är att alla är med och bidrar. Och därför är tionde ett sätt att offra efter sin förmåga. Man ger i proportion till det man har. Och jag tror och påstår att tiondet är en bra princip att följa. Och att när man ger tionde så går det till församlingen, till församlingens egen verksamhet. Det finns mycket i vår värld som är behjärtansvärt att skänka pengar till. Det finns mycket olika insamlingar och projekt för nödlidande. Men min uppfattning är att man ger tiondet till sin församling. Och sen så kan man ge utöver det till olika projekt, olika behjärtansvärda verksamheter. Och vad är då utgångspunkten för tiondegivande i vår tid? Jag skulle vilja säga så här. Om du inte redan ger tionde, alltså 10% av vad du tjänar, så ha det som mål att komma dit. Du kanske inte når det direkt, men jag skulle vilja råda dig att ha det som plan att inom ett år komma upp till tiondegivande på din nettoinkomst. Alltså det du har kvar efter att skatten och sånt är dragen. Och sedan när du har gjort det en tid och du ser att det här fungerar, det går att leva så. Då skulle jag vilja utmana dig att kanske kliva upp till ett tionde på din bruttoinkomst. Alltså den inkomst som du har innan skatt och sånt är draget. Ska jag nämna lite om offrande utöver tiondet. I Lukas kapitel 21 så står det så här: Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka la två små kopparmynt där. Och då sa han, jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan, men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Det här var alltså en fattig kvinna som inte hade mycket. Och kanske hon skämdes för det lilla som hon kom för att ge. Men det hon gjorde, det ledde till att hon blev världsberömd i alla tider. Tänk att det här lilla hon gav, det gav sånt genljud. Och Jesus blev förvånad och han gläds över det han ser. Jag anser att tiondet, det är ett bra golv att utgå ifrån. Men det är absolut inget tak. Och som jag sa tidigare, det finns många behjärtansvärda insamlingsmål och verksamheter som är bra att ge tid. Till exempel människors särskilda behov, det finns svältkatastrofer, det kan vara kristen media och så vidare. Men detta tycker jag att det ska gå utöver tiondegivandet till församlingen. Så slutligen, måste jag ge? Nej, du måste inte ge. Men du får vara med och ge. Och det finns faktiskt inget tvång i några saker som Gud ber oss att göra. Men om vi gör det han ber oss om så ger det god frukt. Då blir andra välsignade. Och när du ger så finns det andra som tacka Gud och brister ut i lovsång för det som du har gett. Och när andra blir välsignade, då blir du också välsignad. Vår ekonomi är och borde vara som ett flöde. Om det flödar lite in, så flödar det lite ut också till andra. Men om det flödar mycket in, så ska det också flöda mycket ut. Det är inte meningen att det här flödet ska dämmas upp. Vi ska inte bygga fördämningar utan vi ska öppna upp dammluckorna så att det flödar ut. Hela tabernaklet och senare templet. Inredningen där tillverkades av gåvor som kom från Israels folk. Israels folk hade fått dessa gåvor av egyptierna när de lämnade Egypten. Och alla gåvor till tabernaklet skulle ges av villiga hjärtan. Och folket gav med villiga hjärtan. De gav så mycket så att Mose fick säga åt dem att sluta ge, för de hade alldeles för mycket i slutet. Har du ett villigt hjärta? Det är frågan. Varför är det så viktigt då med tionde och givande och allt det här? Jo, därför att vi som kyrka vill nå längre. Vi vill betjäna fler människor. Och som det nu är så når vi inte riktigt upp till den budget som vi har sagt upp i insamlandet. Så det finns åtaganden som vi vill nå upp till, men vi når inte riktigt dit. Fler går in i ett tiondegivande, så når vi lätt upp till de uppsatta målen och den uppsatta budgeten. Och om var och en i församlingen skulle ge tionde på sin inkomst, så skulle de saker som vi drömmer om och som vi vill göra bli en verklighet inom en nära framtid. Då skulle vi inte behöva välja mellan det ena eller det andra. Och tänka, ja, vi skulle ju vilja prioritera det, men vi vill ju det också. Nej, men om vi ger tionde, då kan vi göra både och mycket mer det till. Jesus, han gav inte tionde. Han gav allt. Han gav hela sitt liv när han gick här på jorden. Han höll ingenting tillbaka. Han lämnade all sin härlighet, all sin rikedom, all sin prakt, all sin ära. Han lät sig missförstås, anklagas, hånas, förlöjligas, bli slagen och bli piskad för vår skull. Du och jag, vi satt på den anklagades bänk. Vi hade förtjänat döden på grund av den synd som vi har alla begått. Men han, Jesus, han bytte plats med oss. Han satte sig på de anklagades bänk istället för oss och vi fick lämna rättegångssalen. Han tog vårt straff på sig. Han lät all vår synd drabba honom med full och förödande kraft. Han fick uppleva hur det var att vara utlämnad till sig själv. Han ropade ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Och till sist så dog Jesus i vårt ställe. Han gav allt. Skulle vi inte då kunna ge 10% av det vi tjänar till församlingen? Och till sist vill jag ställa en personlig fråga. Praktiserar du tiondegivande? Om inte, då skulle jag vilja utmana dig att ta ett beslut att gå in i detta. Amen.